Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It. Alltså jag måste erkänna en sak. Det har hänt en sak. Jag har blivit den där grannen. Alltså den där glädjedödande grannen. Häromdagen så såg jag en lapp i min trappuppgång om att en av mina grannar skulle ha inflyttningsfest samma kväll. Och jag märkte rätt så fort tidigt den här kvällen att den här festen var i lägenheten precis under mig. Och första timmarna så tyckte jag att det var lite kul att så här höra den här festen på avstånd. Du vet, människor som blev fullare och fullare kunde man nästan höra på håll, för ljudvolymen liksom höjdes både på rösterna men också på musiken, och jag hörde folk stå ute och ha fyllesamtal och röka på balkongen. Det låter som att jag stod och tjuvlyssnade, men ja, det gjorde jag inte. Men man hör ganska bra i mitt hus, för det är rätt så lyhört och sådär, men det var lite kul att höra på ett sätt, och jag var mest glad att jag slapp att vara på den här festen. Fy fan vad tråkigt det låter. Men jag tyckte verkligen att det var så skönt att jag liksom var hemma i min lägenhet med min kille och bara hade en lugn kväll och hade myskväll liksom, medan de andra hade fest där borta som jag slapp vara på. Men jag tänkte som sagt ändå, kul för dem att vara på fest. Jag kommer själv ihåg känslan när jag tyckte om att gå på såna fyllefester förut, att det var ju så nice liksom. Så arbetsskadad eller nykterskadad, jag vet inte, men samtidigt när jag tyckte kul för dem, så började jag också tycka lite synd om alla de här människorna som förmodligen skulle vara bakis om några timmar när den här festen var över. Okej, och nu utgår jag ju då från att alla som var på den här festen drack en massa alkohol. Men alltså, alkoholfester låter på ett visst sätt, så just bear with me. Vi låtsas att det var så nu i alla fall. Vi utgår från det. Och som sagt, huset jag bor i är väldigt lyhört. Det vill jag säga först i mitt försvar innan jag fortsätter att berätta. Och med tiden så börjar jag typ räkna ner minuterna till att klockan närmar sig 23. För det är då som liksom det ska vara tyst i huset jag bor i. Men klockan passerade 23 och det var ju förstås ingen på den här festen som brydde sig om det. Alltså, I don't blame them, jag fattar det, såklart. Men den här grannen, nya grannen till mig, hon på den här lappen då hon hade skrivit om den här festen, så hade hon också lämnat sitt mobilnummer, och det var ju snällt. Sådär. Så att som den svensk jag är, när klockan då närmade sig midnatt, så skickade jag ett snällt sms till min nya granne och sa, snälla, kan ni bara dämpa er lite grann? För det är väldigt hög musik nu. Eller någonting sånt skrev jag. Men jag som har varit packad x antal gånger på fest, jag borde ju ha fattat bättre än att göra så här. Alltså, någon som är värd för en fest eller håller i en fest, eller någon som är på fest överhuvudtaget med massa alkohol, man har inte koll på sina sms eller på sin telefon för den delen heller. Det hade i alla fall inte jag. Efter att jag skickade sms så låg jag där i min säng och jag hade öronproppar i, som jag alltid har i och för sig. Men jag hörde liksom basen från musiken ändå. Och jag tänkte bara så här, fan, jag får inte bli den där surkärringen som blir arg och säger från på skarpen. En sån där som jag innan har tänkt att, åh, vilken tråkig person det där måste vara. Men när klockan blev 1:30 så antar jag att jag måste ha tappat tålamodet helt och hållet. För jag blir verkligen ett monster om jag inte får sova som jag vill. Därför är det också lite läskigt att tänka på hur det kommer bli när jag blir mamma om några månader, förhoppningsvis. Och förhoppningsvis har en bebis att hand om. Ja, hur jag kommer vara då att leva med, det blir en annan historia. Men i alla fall, jag ringde upp numret till den här grannen då, klockan 1:30. Jag hörde hon förmodligen var rätt berusad vid det här tillfället, men försökte ändå låta städad när hon hörde att det var en granne som ringde. Och alltså, it takes one to know one. Jag har ju varit hon som svarade i andra änden. Hon som var på eller hade en fest. Hon som tänkte att grannar, ja, men de är ju bara tråkiga om de säger till. Eller de har ju inget liv i så fall om de ska säga ifrån om att musiken är lite för hög. Vadå, den är ju inte ens särskilt hög. Herregud, vad ska de whina om liksom? Och i alla fall, på något jävla sätt så har jag blivit den här personen på andra sidan nu. För att när jag väl pratade med min granne då i telefon, så jag försökte verkligen att inte vara otrevlig. Men jag sa orden som jag aldrig trodde jag skulle säga till henne. Alltså, vi försöker sova här och det är väldigt högt. Kan ni snälla sänka lite? Och det var lite med så här blandad stolthet och lite skräck, lite glädje också som jag la på det här samtalet sen. Särskilt när jag märkte att musiken faktiskt sänktes efter det här. Stoltheten och glädjen, det var nog mest för att ja, men jag är nykter och jag vågar sätta gränser. Och skräcken handlar nog mer om, har jag blivit så här tråkig nu? Och så kände jag lite skam till och med gentemot min nya granne. Hade inte hon rätt att få ha en kul kväll liksom? Sen försökte jag tänka att jag kanske hjälpte andra grannar som inte heller kunde sova. Åh gud, när jag hör mig själv prata om det här, snacka om ett ilandsproblem. Jag får liksom bo i en fin lägenhet som jag verkligen trivs i. Jag får duscha när jag vill, dricka vatten när jag vill, ha mitt eget space, värme, tak över huvudet och allt det där. Och då kan man väl för fan ta att det är fest i en annan lägenhet då och då. Egentligen så är det väl faktiskt så. Och det här perspektivet, det blir extra tydligt med tanke på veckans gäst. För den här veckan får vi tillbaka Stefan Olofsson i podden. Han är aktuell med boken om hans liv, Uteliggaren som blev advokat, som bara kom förra veckan och som snabbt har blivit superpopulär i hela landet. Förra veckan så fick du höra första delen av hans väldigt gripande livshistoria. Vägen in mot missbruk av alkohol och droger till att hamna på gatan som sprutnarkoman i 10 års tid. Och i det här läget så skulle det säkert för många kännas som att hoppet var helt ute. Och att det här, ja men det är ju slutet. Men Stefans historia visar att det verkligen går att vända sitt liv. Även i det mörkaste mörker. Så idag så ska vi fokusera på vägen ut från hemlösheten, kriminaliteten och missbruket. Så jag säger varmt välkommen igen till Stefan Olofsson. Vi komma till den här berömda vändpunkten. För du livnärde dig på att stjäla saker för att få pengar liksom. Och det här var där du skulle göra en natt på Östermalm.
Ja, varje natt skulle man väl säga. Och det här var en av alla de nätter när jag skulle... Jag hade en sån här mental karta som jag byggde. Jag var hela tiden ute och på span. När jag inte var upptagen med ett inbrott eller en stöld så spanade jag efter potentiella mål. Och det var ett sånt här mål. Jag hade säkert 100 sådana i skallen. Och så hade jag bestämt mig för att nu var det läge att ta ett visst ställe på Östermalm. Och kom dit. Och då i en bil där precis utanför ligger en äldre kvinna. Och hon är jättesjuk. Jag visste det inte då, men hon hade fått stroke. Och jag visste det inte då, men då är det väldigt bråttom. Och jag ringer... Jag tar hennes telefon och ringer larmcentralen och en polisbuss kommer först. Och ur hoppar 3 poliser och där står gatupundan. Och då hade jag varit 8 år på gatan, sliten. Så jag tar emot. Och de kommer fram till mig, de här 3 fantastiska poliserna. Jag tackar ju dem i min bok. Jag tackar de här 3 anonyma poliserna för deras bemötande av mig. För det var så värdefullt. Att jag fick liksom lämna över till dem. Jag kände mig delaktig för första gången på väldigt länge. Jag kände att jag var en kugge i samhällsmaskineriet som gjorde det som man gör som medmänniska. Tog ansvar. Man ska veta att när jag berättade den här historien sen för mina pundakompisar så var den vanligaste reaktionen att jag måste vara dum i huvudet. För varför passade jag inte på? Jag hade kunnat, säkert stenrik, och jag hade kunnat ta väskan, bilen, lägenheten, allting. Hon kunde inte ens säga vem det var. Hon kunde inte hålla ögonen öppna. För mig var det en helt ny situation. Det här var ett skarpt läge. Och Det jag fick av det här, att jag tog ansvar. Jag hade inte ens tänkt tanken att jag skulle utnyttja hennes utsatthet. Och det skickade ett meddelande till mig själv. Jag har det fortfarande i mig. Trots att jag är ett rovdjur. Dagligdags att jag är ute och stjäl och parasiterar på samhället. När det är riktigt allvar, då gör jag det som är rätt utan att blinka. Så det var ett väldigt viktigt meddelande till mig själv. Och sen också det här med poliserna som gav mig, så att säga, bjöd in mig till delaktig, att känna mig delaktig i någonting större. Och de tog mina uppgifter och så. Det var så hon sen hittade mig, för att jag hade lämnat mina riktiga uppgifter. Och det är konstigt nog så brukade jag aldrig, dels brukade jag inte lämna rätt nummer, det gjorde jag den här gången. Sen brukade jag aldrig ha samma nummer särskilt länge, men det hade jag den här gången. Så hon ringde mig några månader, 3 månader senare. Men sen finns det en sak, och nu ska jag faktiskt första gången som jag ska berätta den i ett mediesammanhang. För att den är så osannolik att jag inte vill att ha med den i boken ens. Ska jag berätta det?
Oh, jättegärna. Mm.
Och nu vet jag att kanske någon lyssnar tänker, men det där har han hittat på. Jag svär vid min mor att detta är sant. När jag åker ifrån den här platsen, när jag lämnar över till de här poliserna. Alla 3 poliserna kommer fram till mig och skakar hand också. Och tackar för min insats. Och jag går därifrån med min pundarcykel och har ju då inte kunnat göra det här inbrottet. Men jag har rak rygg och jag liksom är uppfylld av det här. Just då är det inte av den livräddande gärningen. Utan just då är det av sammanhanget att jag är delaktig som jag är uppfylld av. Och sen så går jag vidare. Går på gatorna där på Östermalm. Och solen har börjat gå upp. Klockan kanske 6 på morgonen. Och då tänker jag så här att den här natten, jag har inga pengar. Men den här natten ska vara ren. Den här natten handlar det om detta, det ljusa. Jag ska inte smutsa ner den med brott. Och sen får jag väl bli knarksugen då imorgon. Då får det vara så. Så, jag sätter mig istället på en trottoar. På Östermalm, en ganska bred trottoar. Och så ställer jag min cykel mot väggen och så börjar jag mecka med den. Det var en sån sak jag kunde ägna mig åt. Och där satt jag och meckade med cykeln i kanske en halvtimme eller timme. Och där sitter jag och bakom mig så här börjar folk och är på väg till jobbet. Och det är det här då som är så himla osannolikt. Jag svär att det är precis den här natten. Då har jag en röst så här bakom mig som säger: "Wow, is this yours?" Och så tittar jag bakom mig. Och där står det en storväxt man i kostym. Och håller fram sin hand. Och så håller han i en riktigt fet guldring. Och jag tittar på guldringen. Jag tittar på honom och på guldringen. Så där, och jag förstår, tänker du att den måste ha legat bakom mig. Och han tror att det är min. Så jag säger: "Yes, it's mine. I took it off while I'm fixing my bike here." "Ah, I see. Well, here you are," säger han. Och så ger han mig den där guldringen. Och den faller i min hand. Och jag tittar på den. Och det är så här, vad är det som händer?
Snack om att få belöning för din goda gärning.
Direkt. Och då, nästan så här, just, jag är ju inte religiöst lagd, men det där var ju nästan en himmelsk belöning. Oh, och, så att med den där guldringen, när guldaffärerna öppnade, så gick jag in på en där på Östermalm och sålde den. Jag tror jag fick 4 000 kronor för den. Och då hade jag mer än jag behövde för mitt dagliga knark. Och det är, som sagt, jag valde att inte ha med det i boken, för att jag tänker att då kommer folk tro att jag har hittat på både det och annat.
Men det är sant.
Svär att det är sant.
Ja, men det var ju liksom det här, det hände ju mycket i på grund av den här händelsen. För sen, var det 2 år senare sen som du fick ett fängelsestraff på 1,5 år?
Ja, man kan ju säga så här, jag har gjort, vi gör väl egentligen 2 resor. Vi gör en yttre resa och en inre resa. Ja. Den yttre resan kommer inte gå långsiktigt särskilt bra om vi inte också gör den inre. Jag började den yttre resan mitt tredje sista fängelsestraff genom att ta 1 gymnasiebetyg. Fortfarande påtänd, men jag tog ett matematik A tror jag det hette. Och jag var så stolt över att ha slutfört det. Jag var fortfarande påtänd inne på anstalt, men jag tog ett betyg. Och det var ett jätteviktigt första steg. Så jag muckade, utpundade, bara snackade om Pythagoras sats och allt vad jag hade lärt mig. Och ingen var intresserad, men bla bla bla. Nästa gång jag åkte in, näst sista, då från i princip andra dagen Så jag satt, jag tror det var 10 månader då, och pluggade hela tiden. Och jag hade kontakt med prästen, då skulle jag vara troende tyckte jag. Så jag hade kontakt med prästen, jag hade jättebra kontakt med min lärare. Och det var liksom, jag pluggade, jag tränade, jag bra kost, jag slutade röka, allting liksom skötte mig väldigt, väldigt bra, tog hand om mig. Där den yttre resan var påbörjad, och då menar jag göra saker utåt, att börja med att ta betyg för att läka mitt mindre världskomplex. För det var ju det som var grunden, tror jag. Det var där det så att säga började. Så jag började ta gymnasiebetyg. Jag trodde aldrig det skulle leda till någonting. Men jag tyckte om att göra det. Jag kände att jag slutför saker. Jag hade inte en erfarenhet av att slutföra saker egentligen. Jag hade en erfarenhet av att påbörja väldigt mycket. Men här slutförde jag ämne efter ämne och fick betyg. Men sen behövdes ju också en inre resa. Det förstod jag ju inte då. Det är ju efterhand som jag sätter de här begreppen på det. Då har vi natten med tant Heidi och poliserna. För att sen 3 månader senare när hon kontaktar mig och jag förstår att jag har räddat hennes liv konkret. Och hennes sätt att titta på mig som räddare. Det verkligen uppfyllde mig. Och där började jag förstå också med polisernas bemötande och att vara en del av samhället. Och förstå att okej, livet kanske inte handlar bara om pengar och knark och sådär. Det finns större värden. Och värdet mellan människor som var, alltså det låter som jag var helt efterbliven. I viss mån var jag ju helt efterbliven, men jag hade inte fattat det värdet. Andra människor fanns bara till för min skull, för att jag skulle nå egoistiska mål. Men här var det ett mellanmänskligt värde mellan henne och mig, och där, det är den inre resan som påbörjas. Och redan då började jag liksom planera för att när jag åker in nästa gång, jag måste välja behandling då också. Det måste behandling och studier. Så när jag åker in sista gången, 25 juni 2011, och det är mitt datum.
Nykterhetsdatumet.
Ja, då direkt inne på arresten så ber jag om böcker för att kunna börja fortsätta med mina gymnasiestudier. Och det där blir ju ett fängelsestraff. På Österåker, jag får en behandlingsanstalt, 12 steg. Halvtid behandling, halvtid gymnasiestudier, och det visade sig vara väldigt framgångsrikt. Så att man kan väl säga halvtid inre resa, halvtid yttre resa. För mig var det väldigt värdefullt.
Mm. Hur var det då att komma in på en behandling efter alla de här åren av att vara ständigt hög på amfetamin och helt plötsligt sluta med allt det där?
Jag var högt motiverad. Så att i början så kände jag, även om det var en abstinens att gå igenom och en mental abstinens att verkligen gå igenom. Jag hade ju ganska hög grad under alla år också knarkat på för att slippa tänka på Alva. Och när jag började tänka på henne slog jag i mig schack. Då kunde jag glömma henne. Och nu varje gång jag åkte in så tycker jag att det var det som var svårast. Då måste jag börja bearbeta, inte bara henne utan också relation till familj och andra personliga misslyckanden. Knarket var ju så bra på det sättet tyckte jag, kortsiktigt. Men när jag åkte in sista gången, jag var högt motiverad. Inte att nå ett visst mål, utan snarare att komma bort från det gamla. Jag visste att jag skulle dö inom kort. Jag tror jag hade varit död inom 2 år om jag hade fortsatt på gatan. Så jag var högt motiverad att inte återgå till det gamla. Så kan man väl säga. Och sen så tog jag... Jag började leva lite grann konceptet en dag i taget. Väldigt snabbt. Och jag fick en bra terapeut inne på Österåker. Och hon är inbjuden nu till min releasefest. Och det ska bli så kul att träffa henne igen. Och att göra behandlingen i grupp inne på anstalt, det var, jag tyckte det var jättebra att strukturera sitt liv och få se verkligen på, man ritar upp på en tavla vad det som har hänt egentligen och få dra sin life story. Och när jag drog min första life story för gruppen där, jag var inte ens framme vid sprutmissbruket när tiden var
Jag kan förstå det. Så att, för där får man ju typ bara 20 minuter eller något.
Ja. Nej, men det var jättebra. Det var otroligt värdefullt att göra den. Sen har jag i och för sig sen kompletterat med flera andra. Jag har också gått KBT i 3 år och jag har gått psykodynamisk terapi.
Men den här behandlingen där inne på Anselm, det var 12 steg. Och hur var det du som liksom inte, du som är ateist och liksom, för att inom 12 steg pratar man mycket om Gud och alla de bitarna.
Ja, men i början så var jag, eller ville jag vara troende. När jag åkte in sista gången så bad jag att få en bibel av häktesprästen. Och jag faktum är att jag har kvar den. Och ibland, det är kanske en månad sedan jag tog upp den sist och läste i, för att längst bak där det finns blanka sidor så har jag gjort daganteckningar. Och det är ovärderligt för mig att gå in och läsa dem. Den nynyktre Stefan med den tidens värderingar och tankar kring hur jag ska bete mig. För jag har skrivit såna här saker som, till exempel så står det, nu säger jag det, alltså, det är så lite skämmigt, men jag har skrivit så här till exempel att om du blir bråkigt på avdelningen, tänk, vad skulle Jesus ha gjort?
Vad gulligt. Alltså det funkar ju kanske att tänka så.
Ja, jag tyckte det var så himla smart. Liksom.
Ja.
Men jag har mycket, eller en hel del anteckningar där. Och jag läste Bibeln, jag läste Nya Testamentet 3 varv. Och jag tyckte, oh, wow, jag vet folk, eller hade hört att folk blir drogfria genom religion. Jag hade inte hört att folk blir drogfria på något annat sätt. Mm. Så att jag tänkte, ja men då så, men då får man väl tro på Gud då. Och så att jag hade inget problem med det i början. Sen tycker jag väl kanske att det är viktigt att man skiljer på det högre maktbegreppet som används inom tolvstegsprogrammen, och skilja det från det gudsbegrepp som används inom vissa religioner.
Absolut, för att det brukar jag säga i den här podden, men vad som är viktigt att komma ihåg är att inom 12 steg så det är ju ett andligt program och inte ett religiöst, så att man ska ju tolka Gud som den man själv tolkar som Gud.
Ja, typ. Och sen, men jag kan ju lägga till på det temat att sen efter kanske ett halvår på anstalt och i nykterhet så kommer jag ihåg att jag kände att nej, men jag kan inte, för då hade jag det här lite grann religiösa gudsbegrepp eller försöket till religiös gudstro. Och så att nej, jag kan inte tro på detta. Jag faktiskt inte, jag känner mig falsk i det. Mm. Så att jag la det ifrån mig och det var en enorm lättnad. Jag kände, nu får det liksom vara upp till mig nu. Jag ska göra ett hårt arbete. Den moraliska kartan har jag redan i mig. Och, så att det var när jag hör religiösa människor berätta om sitt uppvaknande när de finner sin Gud, har jag alltid tyckt att det låter helt underbart. Men jag har samma erfarenhet åt andra hållet. Jag tyckte att det var ett enormt skönt, vackert uppvaknande när jag la det ifrån mig.
Wow. Men en sak som ändå är en central del som jag tror att du skriver om det i boken också, att när du går på de här 12-stegsmötena och sådär, att du började göra goda handlingar. Alltså det är mycket kretsar kring att göra goda handlingar, göra saker för andra och sådär. Jag tänker att jag kopplar lite det till det du berättade om när du räddade 80-åriga Heidi där, att liksom att när den här inre resan började med att göra goda handlingar, att då kom du in i ett sammanhang, okej, nu ska jag fortsätta vara den här goda ängeln, liksom goda ängel Stefan.
Mm.
Att det måste vara ett hjälpsamt också i din resa, inre resa, eller? Det, redad en fråga från mig.
Ja, men det är också det, det är ju en... jag vet att det har varit så för mig, och jag har hört från vänner för detta missbrukare att det är ungefär likadant för många av dem, eller har varit. Bekräftelsebehovet. Alltså man analyserar varför man gör saker. Gör man det för att få bekräftelse, eller gör man det för att det är rätt sak att göra, eller varför gör man saker? Och jag har ju påstår inte att jag på något sätt är mål eller är något helgon idag. Jag konstaterar att jag hade ett väldigt otroligt starkt bekräftelsebehov. Skulle inte göra någonting om jag inte fick bekräftelse för det. Och därför var det så viktigt för mig i början. Det var faktiskt en terapeut på behandlingen där jag var som sa att testa att göra god gärning utan att säga något. Och det var då jag började städa den här lokalen som där var vissa möten i, utan att berätta det för någon. Och det var det svåraste i hela mitt liv, som jag, största utmaningen någonsin, att när människor sa att det luktar gott, det var rent och fräscht det här, och så bara hålla med.
Fy, det förstår jag.
Ja, det är en väldigt, väldigt bra övning.
Verkligen.
Att sprida glädje utan att ta åt sig för det.
Det som också händer där inne, om man går tillbaka till den yttre resan lite, det är ju att du börjar plugga upp så pass mycket, gör högskoleprov och sådana saker. Och sen så kommer du in på juristprogrammet.
Mm.
Alltså när du fortfarande är inne i fängelset, eller?
Nej, utan jag gör högskoleprovet inne på Österåker. Och det blir ju konstigt nog, får jag väl lägga till. Konstigt nog så blir det tillräckligt bra för att ta mig in på juristprogrammet i Lund. Och jag ska göra behandling nere i Malmö, så kallad vårdvistelse, slutet av fängelsestraffet. Och jag börjar på juristprogrammet 2014 då, i januari. Så jag har först pluggat lite andra grejer i Lund. Jag läste matte först och sen filosofi. Och sen så i smyg, utan att säga någonting till någon, så kastade jag in juristprogrammet över. Så jag trodde aldrig jag skulle komma in. Jag trodde inte jag hade behörigheten allmänt.
Alltså hur var det att helt plötsligt komma från hemlöshet till fängelse och sen till studentlivet i Lund?
Ja, jag gick igenom det här som många av oss känner igen, den här resan i inbildningen av att man måste öppna garderoberna och plocka ut alla liken för alla, det första eller andra man gör i alla relationer. Så att jag brukar dra den här trippen. När jag började på mattehuset, då stod jag på första rasten och berättade för alla främlingar på kursen att jag hade suttit i fängelse nyligen och nu och min son har varit nykter i 1,5 år.
De måste bli så förvånade.
Ja, det var ju ingen annan som berättade, liksom, öppnade sina garderober och berättade om sin bakgrund på det sättet. Och sen när jag gick över till filosofin ett halvår senare, då kände jag att jag kanske inte behöver berätta någonting så här direkt. Då tog det till tredje dagen. Och sen när jag nästa termin hade kommit in på juristprogrammet, då tänkte jag så här, nej, men nu är det kulturkrock alfa här om jag ska börja snacka om sånt. För där kom det ju ett tjejgäng från Sigtuna internat, och det kom från Lundsberg, och de var ju som många med silverskeden. Och här kommer jag, gamla pundaren, från, nästan direkt från kåken. Nej, men jag väntar med. Så det var också en bra övning i att men nu väntar jag med att prata om det här. Mm. Jag kan berätta det om man är på tu man hand och det är relevant. Så att, och det gick ju bra. Sen blev det så lyckosamt, för att på termin 7 var det, så då har det gått 3 år. Jag läser ihop med 140 andra ungefär. Då var jag med i en... Ja, då Expressen gjorde en artikel om att göra en resa som jag var med i. Och det var då som majoriteten fick veta det. Och då landade det så himla bra. Så att jag blev så uppfylld av det. Då blev folk stolta över det. De återpublicerade den på Facebook. Här är min kursare. Mm. Och sådär. Och jag hade ju varit rädd att det skulle tas emot fel. Och skulle tycka, ja, men var han ett sånt smuts? Men... ingen, det kom i alla fall inte till min kännedom att någon tyckte så.
Mm.
Utan det togs emot väldigt bra. Jag tror att det kanske många gånger, eller vissa gånger i alla fall, är bra att folk får lära känna oss. Sen kan de få veta det.
Men alltså, jag blir så nyfiken på hur det var annars att vara liksom mitt i Lunds studentliv. För att vi kom ju fram till också, Stefan, att vi har pluggat samtidigt i Lund. Ja. Under en typ något år i alla fall. Så jag var ju den där fulla människan som sprang runt på nationer och festade och drack och var jättestökig. Fast jag ska också tillägga, jag pluggade som fan också mellan varven.
Det var det första man hörde när man kom till Lund. Det var Sara Mansouri och hennes fyllor.
jag förstår det, för de var fan många. Alltså.
Ja, jag
var liksom på mitt peak av min alkohol, vad ska man säga, romans då kan man ju säga. en av pikarna i alla fall. Men i alla fall, så det, när jag tänker på liksom min tid i Lund, så var det att det var så mycket fest och så, som sagt. Men hur var det liksom där för dig att komma in i en sån värld som nykter?
Jag hade 2,5 år hade jag varit ren. Juristprogrammet började i januari 2014. Och jag hade läst enstaka kurser tidigare. Och då blir det blir inte riktigt samma gemenskap som det sen kommer att bli på ett program. Och det här hade jag ju ingen koll på. Men när jag började juristprogrammet, då har man ju, som man har på de flesta program tror jag, det man kallar för nollning. Och då är det ju någon veckas, alltså hardcore krök. Och jag var ju äldre än de flesta.
Hur gammal var du? Då var du...
Jag var ju typ 40 då. Så att det var väl bara en som var äldre än mig. Men dessutom så var jag ju nyktrare än de flesta. Alltså i princip alla deltog i den här nollningen. Och vi var några stycken bara som inte var med. Och det var, jag tyckte att det var jätteskönt att slippa det där, för att det är ju också ganska jobbigt det där att hålla på och dricka nästan programmässigt då, som de gjorde i några veckor. Det skapas ju allianser på en sån utbildning, så skapas de redan då under nollningen, och sen är det, tror jag, i stora drag ungefär samma grupperingar som rör sig genom utbildningen. Och då kom ju jag inte att ingå i någon av de grupperingarna egentligen. Och det trodde jag då kom jag ihåg att jag tänkte, men det där är ju ett minus. Då får man inte tillhörigheten. Men med tiden så märkte jag att det var snarare en fördel. För att jag kunde röra mig fritt mellan olika grupperingar. Jag är ju ganska så här utåtriktad och har inte så svårt att ta för mig i sociala miljöer. Men här tyckte jag att det var jätteskönt att inte vara låst till en gruppering och inte ha någon särskild lojalitet. Och sen första gången jag var med på en fest under utbildningen, det var ju efter, ja, på termin 5 då. Och då var jag ju med. Men då hade det ju gått ganska många år. Då hade jag ju typ 5 år nykter. Och då hade jag vant mig vid att vara ute på krogen och sådär också. Jag hade varit många gånger. Och första gången jag var ute på krogen nykter, så tyckte jag att då var jag vaksam och liksom på tårna. Men Efter några gånger, så om man vänjer sig vid det där, det är ju så oerhört skönt när man märker, man kommer på sig själv med att alkoholen inte får den uppmärksamheten längre hos en som den alltid tidigare hade. Det var ju nummer 1 alltid. Och sen kom det till en tid när jag märkte att det är helt oviktigt för mig vad bolaget ligger eller har för öppettider eller vilka pubbar som är bra i området. Helt ointressant information.
Det är typ som en frihetskänsla.
Verkligen.
Ja. Men under den här tiden, under studietiden och så, gick du på möten eller hade någon behandling eller hade du någon sorts stöd i nykterheten?
Jag var ju på en 12-stegsbehandling i Malmö, ett behandlingshem. Jag var inskriven där i 8 månader. Jag nämner ju det här behandlingshemmet i min bok. Det var inte toppen, det här behandlingshemmet. Det var en del missförhållanden. Man hamnar i en svår situation som missbrukare när man upptäcker att det är missförhållande på ett behandlingshem. Därför att man är i så kraftigt underläge. Och så sätter man igång och gnälla, så får man liksom slåss mot att man anses vara en missbrukare som är i återfallsprocess. Men så jag brukar säga att jag är inte nykter tack vare det behandlingshemmet, utan trots det behandlingshemmet. Så för mig jag tyckte ändå att det gav mig någonting på det sättet att det blev stora utmaningar som jag tvingades ta mig förbi. Sen hade ju de utmaningarna kunnat istället skälpa. Nu blev det inte så. Men tack vare att jag tog mig igenom stora utmaningar tidigt, så vi blir ju stärkta om vi väljer det perspektivet, så blir vi ju stärkta av att ta oss igenom utmaningar.
Vad kunde en sån utmaning vara där, menar du?
Jag skrev ut mig därifrån. Jag anklagades för saker som inte var sanna och riskerade att förlora backningen av SOS och allting. Så att det var väldigt, väldigt kritisk situation. Och det normala för mig hade ju varit då att använda det som ett skäl för ett återfall. Att det skulle rättfärdiga ett återfall. Och att det var, och då kunna peka på någon annan och säga att det var dens fel. Men vad jag istället gjorde var att jag var konstruktiv och fick komma på hur ska jag ta mig förbi det här? Vilken alternativ väg finns? Och jag tog en ganska besvärlig alternativ väg. Men när jag hade tagit mig förbi den i det korta perspektivet, så blev det ju väldigt bra på längre sikt. Och det där är ju, tycker jag, kärnan i tillfrisknandet. Eller en del av kärnan i alla fall. Att det handlar inte om det korta perspektivet. Det handlar om det längre perspektivet. Det handlar om, det finns ju begreppet se hela filmen. Och det kan man använda på det sättet också, tycker jag, och se att okej, men nu behöver jag ta mig igenom en tuff period här för att det ska bli bättre på lång sikt. Det blev ju väldigt bra i fallet med behandlingshemmet, och efter att ha tagit mig igenom en sån prövning så var jag stärkt inför för att det kommer ju prövningar. Att bara gå igenom tillfrisknandet i nedförsbacke och där allting bara flyter och då man behöver, precis som ett barn, behöver prövas i olika situationer. Mm. Så behöver vi det också.
Ja, för livet är ju så, det kommer ju med utmaningar. Ja. Alltså oavsett om du är nykter eller inte. Ja. Så är det ju. Men du gick ändå på lite möten och så också, eller?
Ja, och då när jag skrev ut mig från behandlingen och flyttade in och hyrde ett rum i en lägenhet i Malmö, då så gick jag på möten ganska regelbundet. Och parallellt med det så gick jag KBT och pratade med en kvinna. Och där gick jag faktiskt i 3 år. Och det tycker jag var jättebra. Mm. Jag har haft 2 perioder i livet när jag har helt slutat gå på möten. Och det på över 1 år per tillfälle. Men jag tycker liksom att jag hittar tillbaka. Jag trivs ganska bra med det sociala sammanhanget också. Jag trivs med människor som vill jobba med sig själva.
Mm.
Så att, men det hade jag under utbildningen. Dels att jag gick den mesta tiden i alla fall på möten i hyfsat hög utsträckning. Och sen så hade jag den här KBT:n. Men sen har jag använt någonting. Jag har ju läst mycket självhjälpsböcker också. Eller personlig utveckling. Och framförallt Tolle. Och sen har samtalet, det är nästan värdefullast av allt, tycker jag. Samtalet med andra före detta missbrukare. Pratade väldigt mycket under första åren med ett par personer som hade haft ett lika hårt missbruk som mig. Och också var rena ungefär sedan samma tid som mig. Och jag var så här förundrad över hur värdefullt det var. Att prata om våra respektive utmaningar och igenkänningen och det här att utgå ifrån en gemensam grund. Det är ju egentligen vad möten också handlar om, fast i grupp då.
Mm. Det där som känns så starkt på möten är ju att man verkligen kuttar förbi det här kallpratet som man oftast har i den yttre världen annars, men på möten så blir det oftast direkt rakt in på vad var din huvuddrag? Och sen så pratar man liksom,
ja.
Pratar man så. Men en sak som jag tänker på där, när du går på möten så där och du hör typ folk som mig som bara hade problem med alkoholen och som hade kvar liksom jobb och bostad och bara säger nu inom situationssäken, nådde den här känslomässiga botten att nu vill inte jag leva längre. Alltså kan inte du sitta där på möten och bara, vad klagar du? Alltså, det där var ju ingenting. Alltså.
Nej, inte, överhuvudtaget inte.
Inte? Att,
nej, det är, du säger ju själv, man slår i. Alltså den känslo, känslomässiga resan är ju ungefär densamma. Så att igenkänningsfaktorn är ju jättehög. Och det är ju, tycker jag, en stor del av charmen med att gå på den här typen av möten, för att vi kan ha väldigt olika, haft väldigt olika missbruk och olika livsomständigheter. Men det som är centralt när vi är där, det som är viktigt där hög igenkänningsfaktor. Och det finns ju otaliga exempel på det här med kostymgubbar som tar som sponsor någon muskelbjässe full med tatueringar över hela kroppen och de jobbar tillsammans med det som räknas där och då.
Ja, det är verkligen sant, för att som sagt, även fast jag inte känner igen mig i din historia i de yttre omständigheterna, så är det ju oftast det man hör på mötena är ju liksom, det är det i början i alla fall, så var det för mig när jag gick på möten, att jag lyssnade ju bara på skillnaderna. Jag hörde bara, om du hade varit på mitt första möte till exempel, hade jag ju bara tänkt, men gud, så där långt ner i skiten var ju verkligen inte jag. Och hade missat att lyssna till det känslomässiga aspekten som faktiskt oftast funkar på samma sätt hos de flesta av oss.
Ja, det är ju på lite, liksom, men kanske åt andra hållet, den här resan. Jag brukar säga att jag har gjort en yttre resa och en inre resa. Och den har man ju gjort kanske ner i avgrunden också. Och den yttre resan för mig gick ju väldigt djupt i avgrunden, sett till att 10 års hemlöshet och i princip allting förlorades. Men den inre resan, det är den som är viktig i de där rummen. Och den är ungefär densamma.
Och idag då, vad gör du idag för att liksom upprätthålla din nykterhet efter, vad är det, 14 år?
Mm. Jag är ju aldrig, som känns ju som att det känns ju väldigt tryggt. Jag har inte varit drogsugen på över 14 år. Sen jag åkte in sista gången. Jag hade abstinens i början på häktet för 14 år sedan. Men sen har inte jag varit drogsugen. Och det är den största nåden i mitt liv. Att jag slapp drogsuget. För det fattade jag inte. Tidigare gånger när jag ville sluta dricka, fattade inte hur man skulle komma över det där suget. Det tog jag över en totalt. Och så nådde jag en punkt när suget bara var borta. Och ibland så kan jag tänka om det, eller i alla fall så tänkte jag så i början, att detta ska jag inte analysera. Av samma anledning som om vi säger att man är ute och går, och så börjar man tänka så här fördjupat på hur man går, så börjar man ju gå så här lite konstigt och stolpigt och sådär, lätt hänt. Ungefär på samma sätt tänkte jag kring det. Jag ska inte börja fundera över eller känna på det här att jag inte är sugen, för då kanske jag drar igång någonting, utan bara låta det vara. Jag behöver inte förstå varför. Jag kan bara i det här fallet njuta resultatet.
Jag tänker på det här lite också, med en tusenfoting. Om en tusenfoting skulle tänka på varje steg den tog hela tiden, så skulle du bara sätta krokben för sig själv.
Ja, precis.
Det är som gullig liknande.
Ja, precis. Bra jämförelse.
Ja.
Så att jag är ju aldrig drogsugen. Jag kan tänka tanken, vad skulle hända om jag skulle slå i mig tjack då? Jag är rädd att jag skulle... Jag har ju återfallsdrömmar nu, kanske var tredje, fjärde månad och sånt där. Och jag är väldigt tacksam över att jag fortfarande har det. Därför att när jag vaknar, i drömmen är det alltid samma. Att jag har gått på tjack ett tag. Och i drömmen så vet jag att det kommer avslöjas precis när som helst. Det finns ingen återvändo. Jag kommer att förlora allt jag har byggt upp i livet på grund av det här. Då vaknar jag. Och så tar det 2 sekunder tills jag kommer på att jag ligger hemma i Råsunda.
Oh.
Och i min säng. Och då känner jag så oerhört tacksamhet över det här grundläggande, trygga. Jag har en lägenhet, jag är fortfarande drogfri. Jag har inte svikit någon, inte heller mig själv. Och jag är rädd att skulle jag av någon anledning slå i mig tjacken en kväll, så är jag rädd att jag skulle tappa den här respekten för mig själv. kände att nej, men nu har jag, i och med det här är jag falsk mot hela min omgivning. Så att jag är rädd att jag skulle tappa allt. Det är inte säkert det går så, men jag är inte beredd att spela med de korten.
Mm.
Vad jag gör idag, alltså, jag går ju på möten och deltar i det sociala sammanhanget. Jag kan komma in, jag brukar säga att jag går på mycket halva möten. Jag kommer att gå lite som jag vill. Jag känner mig trygg och jag trivs med det.
Du har ju också en väldigt speciell morgonrutin.
Ja.
Den lär väl hjälpa, eller?
När det gäller rutiner så ser jag det som grunden i min, och det har det varit under alla år i det nya livet, att jag har byggt mitt rutinhus, eller vad ska jag säga, mitt rutinläger. Jag planterade in frukost till exempel, och jag har planterat in olika bra rutiner tills de har blivit en del av mitt liv. Jag har brukat använda den här liknelsen. Jag såg en film för jättelänge sedan som handlade om att bestiga Mount Everest. När man bestiger ett sånt här högt berg så är det inte så att man, ja, vid bergets fot knyter på sig kängorna och sen börjar man gå, och så går man och så hoppas man att man orkar gå ända upp till toppen. Det är inte så man gör. Utan man går en kortare sträcka, eller ja, en lagom lång sträcka, och där slår man upp ett basläger. Och i baslägret så snörar man av sig kängorna och kollar om man har fått skavsår, och om man har fått det så vilar man lite och så ser man till att man får lite mat och sådär. Och sen känner man sig redo och utvilad, då gör man nästa etapp och så slår man upp ett nytt basläger. Och så jobbar man sig upp sådär mot toppen, och då kanske man, när man sen gör sista etappen så är man ju fortfarande så att säga ganska utvilad. Så. Och så där har jag sett med mina rutiner, att baslägret, det är mina rutiner. Se till att de sitter ordentligt och så är jag redo för nästa. Jag har ju kastat mig liksom ut på ganska liksom, stora utmaningar under mina 14 år, och jag har känt mig väldigt redo för det, för jag har känt mig trygg i mitt basläger. Kan jag ge mig ut på det. Hela tiden vetskap om att misslyckas jag, så behöver jag inte gå ner till bergets fot igen och börja om. Utan jag går bara ner till närmsta basläger eller närmsta rutinläger.
Mm.
Och sen så hittar jag min trygghet i de rutinerna. Jag har ju haft en mängd olika rutinläger under de här åren. Nu har jag ju ett som jag trivs väldigt, väldigt bra med.
Nu vill vi veta vad det är.
Ja.
Hur ser det lägret ut?
Ja. Nej, men jag hade en tid när jag direkt när jag gick upp på morgonen satt jag på kaffe och så satt jag mig vid skrivbordet. Jag går ju upp 4 eller 5 på morgonen normalt, beroende på hur mycket jag har att jobba. Slår på kaffe och sen sätter mig vid skrivbordet och börjar jobba på en gång. Och det var ingen bra start på dagen, för att som jag behövde en annan typ av start. Så därför planterade jag det här rutinlägret där jag börjar morgonen numera med att läsa Eckhart Tolle i 20 minuter, en halvtimme. Och det får mig, jag mår väldigt bra av att läsa hans texter. Jag skulle mycket väl kunna läsa andra reflektiva texter också. Det måste inte vara Tolle, men för mig är det i alla fall det fortfarande.
Får jag flika in där och fråga om Eckhart Tolle, vad är det liksom som han, vad är det han ger?
Nuet. När jag läser Tolle så blir jag alltid påmind om, alltså Tolles lära handlar egentligen om att meditera, att vara i ett meditativt tillstånd i vardagen, kan man säga. Att hela tiden, eller så mycket som möjligt i alla fall, ha kontakt med liksom den tysta betraktaren av tankar och känslor, och att iaktta sig själv. Det finns någonting inom oss, och enligt honom, som hör ihop med allt annat också, som vi kan ju känna det. Hur kommer det sig att vi kan iaktta våra tankar? Det måste ju betyda att vi inte är våra tankar, utan vi är någonting som ligger så att säga bakom dem. någonting mycket större och tyngre.
Men ändå så tror vi så starkt på våra tankar.
Ja, och känslor.
Ja, och tänker att de är sanning.
Ja, och det som han då, ska vi säga kärnan i det som han säger, det handlar ju om nuet. Hans bok heter ju på engelska The Power of Now, hans huvudbok. Och han har en sämre titel på svenska, så att det är därför han använder den engelska, Kraften i nuet. Jag kommer på mig själv ofta med att jag gör motstånd mot nuet. Och att jag tänker att jag borde vara någon annanstans, eller jag borde göra någonting ytterligare. Och att jag använder nuet bara som ett medel för att nå en tänkt framtid där någonting ska bli bättre. Det är bara det att man kommer aldrig fram till det där bättre. För att nuet, vi är ju alltid i nuet. Och vi rör oss framåt i nuet hela tiden. Men om man har det där vanan som väldigt många människor har, inklusive jag själv, att hela tiden göra motstånd mot nuet, så blir det, man tappar värdet i nuet, så att säga. Man använder det bara som ett medel. Jag brukar säga att det finns tid för handling och det finns tid för vila eller acceptans. Och är man i en situation där man kan förändra någonting som är obekvämt eller som man vill ha ett annat resultat, då ska man ju göra det. Men det finns också många situationer när man inte kan påverka, när man är utlämnad åt att det är på ett visst sätt. Och att då acceptera det som om man har valt det, det är nyckeln till att må bra också i de situationerna.
Ja, för annars tänker man bara att hela livet är emot mig och allt är så orättvist. Och att man accepterar inte det som är.
Nej, precis. Och vad man än gör, att man accepterar det och att man gör det fullt ut. Det har ju varit nyckeln under min resa. Det har ju varit en lång utbildning och vissa andra saker. Att jag har i varje, tycker jag, försökt i alla fall genom åren att i varje situation göra det jag gör riktigt ordentligt. Och då kan jag välja perspektiv där. Ska jag göra motstånd eller ska jag förhålla mig till det som om jag har valt det? Vilket är enklare. Jag mår mycket bättre om jag väljer det senare.
Marcus Krunegård har en låt som heter Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Eller han sjunger så en låt.
Det är precis, ja. Precis så.
Ja, häftigt. Nu blev det en lång omväg till att prata om din rutin egentligen. Men jag älskar att prata om men det var mitt fel för jag ville prata om det här. Det var jag som ledde dig på villovägar.
Ja.
Men du läser i alla fall Tolle då varje morgon lite grann.
Jag läser Eckhart Tolle varje morgon. Och så det är del ett i min nuvarande morgonrutin. Jag kör ett lättare träningspass på morgonen. Inget avancerat, utan det räcker 5-10 minuter. Och sen så kör jag ett stretchpass eller någon slags yoga skulle vara ta i, men i den riktningen. På 5-10 minuter och så tar jag en kall dusch, iskall, eller jag duschar varmt, men jag avslutar alltid, jag går över pang på iskallt.
Och man har så bra energi av det alltså.
Det är inte bara det, alltså när man kliver ut ur duschen så är det ju otroligt härlig känsla. Det är ett lidande när man står där. Men det finns också det här momentet av beslutsamhet i att pang, inte hålla på att dra ut på det, utan när det är dags, då är det dags. Och det tycker jag generellt i livet att det är en bra regel. Inte hålla på att lite till och så här, vänta lite. Nej, nu har jag fattat ett beslut, då gör jag det. Pang.
Och plankan gör du också, eller?
Den delar träningsrutinen. Jag kommer att säga att du säger, tog just det som exempel.
Nej, jag vet inte. Jag har hört att du gillar plankan. Ja, det går rykten.
Ja, precis.
Ja, men du gör väl det länge. Du försöker slå rekord hela tiden mot dig själv.
Ja, men det ska man väl göra, tycker jag.
Man, ja, det ska man göra. Tävla mot sig själv.
Tävla mot sig själv,
precis. Det är den enda man ska tävla mot, faktiskt.
Exakt.
Men hur är det för dig nu? För nu när du har släppt boken precis och du pratar så mycket om din historia och får upprepa ganska mycket, kan jag tänka mig. Hur är det för dig nu att prata om ditt liv?
Alltså, jag gör det för att jag märker att dels det sprider hopp i en väldigt stor grupp som hör av sig varje gång som jag är med i ett sånt här sammanhang, är den största gruppen. Det är anhöriga, till missbrukare och kriminella, framförallt mammor. Och jag ger alltid dem den tiden jag kan. Och min mamma är väldigt tacksam för det, för att hon hade ingen att vända sig till. Så att det är viktigt att sprida hoppet där. Men också, det är också människor som hör av sig som lever vanliga liv idag och som, där ingen vet om att de också har haft ett missbruk. Och som tycker att, och så hör de min historia eller läser om den. Och tänker, wow, hur vågar han vara så öppen? Och så ringer de till mig och eller skriver och så här, och jag önskar att jag också vågade. Men de går och bär på den där hemligheten.
Mm.
Och sen naturligtvis då det kanske jag hoppas mest av allt på att det får också någon att vända. Och min bok, jag skickade den i förra veckan till gratis till över 100 böcker till alla anstalter, häkten och LVM-hem. Och om en person vänder så var det värt de här 100 böckerna.
Mm. Och idag så jobbar du som brottsmålsadvokat. Jag är så jäkligt dåligt insatt i juristvärlden, men visst heter det så, brottsmålsadvokat?
Ja, det är ju att man jobbar med brott och straff helt enkelt. Framförallt jobbar jag som försvarsadvokat, men jag tar också uppdrag som målsägande biträde.
Ja.
Så att jag hjälper den som har blivit utsatt för brott också.
Just det. Och så du står liksom på den andra sidan från där du var förut, kan man säga.
Det som är så himla en intressant perspektiv. Alltså jag hade lite så här, fick lite gåshud i morse faktiskt. För i morse så skickade jag en faktura till, alltså min sista advokat, Slobodan Jovicic, jätteduktig advokat. Han var ganska okänd då på den tiden jag var aktiv. Och jag hade inte begärt honom, utan jag bara fick honom. Och han var så himla bra. Han har verkligen varit en inspiration för mig för att själv bli advokat. Han och jag har ju en fantastisk, eller jag har en god relation idag. Och de anställda på hans byrå har jag också väldigt god relation till. Och faktiskt nu tidigare i veckan så tog jag ett mål åt en advokat på den byrån. Så idag så skickade jag en faktura till den byrån som tidigare var min, där jag var klient tidigare. Så har jag då i princip jobbat åt samma byrå.
Wow, åh, det är gåsigt på det.
14 år senare, så det känns verkligen som en cirkel sluts där.
Oh.
Och det är speciellt, det är klart att det är speciellt att komma och gå inne på häktena och
samma korridorer du gick i då när du blev häktad och så går du där nu och jobbar typ.
Ja.
Men hur är det nu, för att du har också volontärarbetat en del på Stadsmissionen och så.
Ja, det gjorde jag i jättemånga år nere i Malmö.
Hur är det liksom nu när du är i ditt nya liv och träffa hemlösa, se hemlöshet i Stockholm och sådana saker?
Men jag tänker när jag ser, jag köper ju Situation Stockholm naturligtvis. Det hoppas jag att så många som möjligt gör. Och då,
jag kan säga att det är en tidning som hemlösa säljer, så får de en bit av kakan.
Ja.
Om du inte bor i Stockholm så är det där.
Det är ju som ett jobb.
Mm.
Det är ju ett jobb. Mm. Och då kan jag ju tänka att det hade ju kunnat vara jag. Det är ju, jag är ju inte bättre än någon av de hemlösa som jag ser på stan idag. Jag fick nåden att hitta en väg ut. Kanske sista chansen, jag vet inte. Kanske var det sista tåget som gick. Jag hoppade på det och åkte ut och hittade meningslöst. Lyckas göra det meningsfullt för mig. Meningen med livet är att skapa mening i livet. Och jag lyckades skapa mening i mitt liv. Och, sen träffar jag ibland killar och tjejer som nu är färre och färre, för jag märker att de dör av, som var aktiva samtidigt med mig, som fortfarande är aktiva. Och då kan jag få skuldkänslor.
Mm.
Att varför gick det bra för mig och inte för dem? Och det är särskilt en situation i att en kille, där kände jag verkligen där starkt att han, alla de jag har träffat som jag kände från gamla livet som fortfarande är aktiva, alla de har vetat att det har gått bra för mig utan att jag säger det. Och utan att de ser det på mig, utan de har hört att det har gått bra. Och dels så märker jag, för i den här situationen, jag träffade den här mannen, så frågade om hans situation och han berättade, och så frågade han om min situation och jag började berätta och sa, då kom jag på mig själv med att känna skuld gentemot honom för att jag har klarat mig. Så då kom jag på mig med att tona ner mina framgångar. Mm. Så, ja, men jag bor där borta, men det är väldigt liten lägenhet. Det är, liksom, det är verkligen... Ja, och så jobbar jag där och det är ju inte så bra lön och sådär. Och sen på kvällen berättade jag för en kompis som är företagsmissbrukare också. Då sa han så här, det är som de som Estonia-syndromet, att de överlevande har skuldkänslor gentemot anhöriga till de som inte överlevde.
Mm.
Men det är väl mänskligt, men det är en mänsklig reaktion hos mig. Det tyder också på en insikt om att jag förstår att jag är inte så speciell, utan det hade precis lika gärna kunnat, nu var det jag som klarade mig. Men jag klarade mig ju inte på bekostnad av någon annan. Mm. Det är inte så att han eller någon är kvar i sitt missbruk till förmån för att jag ska klara mig.
Just det. Nej, precis. Hur tycker du att man ska bemöta hemlösa när man ser, alltså som en vanlig privatperson?
Som vuxna människor.
Ja.
Vuxna medmänniskor.
Mm.
Jag hatade att bli talad till som om jag var efterbliven eller ett barn. Eller som att man måste också kunna ställa krav. Man kan ställa krav på vuxna människor. Och jag har ju en stor fördel i mitt jobb som försvarare och springa in på häktena och träffa klient. Många begär ju mig på grund av min bakgrund. Och de vet att jag har suttit häktad mycket mer än vad de har gjort. Och då är det mindre angeläget att vara gnällig till exempel. Ja. Och jag kan också vara rak och säga till dem saker som många andra advokater skulle uppleva var kränkande. Jag kan säga till en klient med missbruk att nu slutar du ljuga för dig själv.
Ja. Det är bra. Det är bra att du har varit där så du vet hur de ska ta oss.
Ja.
Men alltså, jag måste fråga en sista sak bara.
Mm.
Med tanke på att boken är ute nu. Familjen, vad säger de om allt det här?
Ja, alltså det har ju blivit så himla bra med familjen. Det måste jag säga. Jag är så glad för mammas skull. Pappa gick ju bort när jag var i ett tungt återfall innan hemlösheten. Tyvärr det sista han såg av sin struliga son var liksom ett vrak. Men mamma sa till mig när jag tog juristexamen så ringde hon till mig och grät. Med glädje och så sa hon att din pappa är också med på det här.
Nej men gud, sluta. Gud vad fint. För du skriver också i boken: tack mamma för att du aldrig gav upp.
Mm. Det gjorde hon inte. Hon samlade prylar åt mig. Hon samlade saker. Och tänk att hon gick i 10 år. Hade sin son ute i total gränslöshet. Och hon kommer in i en butik och ser att här har de en trevliga... Aschetter. De här kan ju Stefan ha sen när han hittar tillbaks. Så köper hon dem. Och så samlade hon på sig saker. Så att när jag fick min första träningslägenhet så kom hon och hennes man Claes ner till Skåne med bilen full med saker som hon hade samlat under alla år.
Nej men gud, alltså jag blir jätteblöd. Vi måste avsluta nu. Stefan, tusen tack för att du vågade dela din story, för att du kom hit och delade den också. Och uppmaning till dig som lyssnar, alltså uteliggaren som blev advokat, köp den.
Tack så mycket.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av